nåde, barmhärtighet och fred från Gud vår Fader och från Herre Jesus Kristus vare med oss alla. Amen. Jag tänkte att vi sammen ska läsa ett gudsordsteg från andra Korinthierbrevs första kapitel från tredje vers till och med vers 7. Det omhandlar egentligen något av det samma som vi sang om nu i sista salmen. Om den nöd som vi som kristna ofta kommer i. Och spörsmålet är, vad gör vi med vår nöd? När vi i största nöden står, då vet vi också hur vi ska gå. Och det som de som har diktat den här sången visste, det var att de helige samfund, de skulle komma samman var och en omkring ordet. Och ordet är ju det som ger tröst. Och alla löften som Gud ger i sitt helige ord, det ger oss tröst som vi behöver under vägen och vandringen. Vi läser här ifrån andra Korinthierbrevets första kapitel, 3-7 vers, och ordet lyder i Jesu namn. Lovet vare Gud och vår Herre Jesu Kristi far, miskunnshets far och all tröstens Gud, han som tröster oss i all vår trängsel, för att vi ska kunna trösta dem som är i all slags trängsel med en tröst, vormed vi själv är blivit tröstet med av Gud. För liksom Kristi lidelser kommer oss rikelig över oss, så är vår tröst rikelig ved Kristus. Men lider vi trängsel, då är det deret till tröst och frälse. Tröstes vi, då är det deret till tröst som visar sig kraftig i tålmod under de samma lidelser som vi lider. Och vårt hopp om det är fast, då vi vet att liksom det har del i lidelserna, så ska det också ha del i tröst. Detta var ditt ord, helige Fader. Helige du oss i din sannhet. Ditt ord är evig sannhet. Amen. Den som skriver texten, vår aposteln Paulus, hade verkligen fått känna på kroppen vad det kostar att vara en kristen. På samma måte som också Jesus måtte gå igenom utalliga trängslar och prövelser och fristelser för vår skyld, så står det skrevet att det är också de kristna unt att bära Jesu kors och följa mästaren också i lidelse och trängsel, selv om den vägen förer till paradiset. Det är vanskligt för oss människor att skönna hur Gud många gånger fostrar oss människor. På vilket måte Guds rike egentligen går bäst fram. Det är inte genom medgång, men det är ofta när det är allra störst motgång, så som det var i den första aposteltiden när man satte igång en stor förföljelse mot kristna. Och kristna i Jerusalem blev spredd ut ibland alla folk som bodde där i landen däromkring. Och dit de kom, så var det ofta att det kom i förvägen för dem slike falska lärare och apostlar som försökte att sätta Herrens apostel i ett dåligt namn och rykte. Och så var det många som såg att den apostoliska och evangeliska lära som Herrens apostel förkynte, det var förbjudet att lära det. Därför att de hade begynt att dyrka andra och främmande guder. Och det också fanns människor som hade sin intäkt av alla dessa avgudar som fanns där. Och nettopp av den grund så erklärde man ofta Herrens apostler för falska lärare som förkynner emot Guds lov, som förkynner ord och budskap som det var förbjudet och förkynner i den kultur som de levde i. Därför att det passade inte in med tia och med samfundet som de levde i idag. Och lite av det förstår vi också när vi ser tia som vi lever i idag. Att det på många måter håller på att drömma sig in och visa sig ganska tydligt genom att man ändrar lover och förskrifter i samfundet. Därför att för det första, man önskar inte att någon människa skulle ha ett dåligt samvittighet. Man önskar inte att Guds lov ska förkynnas och att syndens lön är död. Och då får man i stan nya lovar och nya regler. Så som vi ser bland annat i loven om homofili, i loven om abort och lärvans rätt till att samvittighetsgrunna och fras i sig det och göra emot det de uppfattar som galt. Och så har det alltid varit och så kommer det till att bli. Och vi får väl på många måter se att tiden som vi lever i, yttre sett, i alla fall här som vi lever, är en tid när vi är beskyttade både av kungar är våra beskyttare och dronningar är vår amma. Men vi förstår det av Guds ord att det kommer en tid när det kommer till att bli sån som det var när Herrens apostlar levde här. Att det vill kosta att vara en kristen, att det vill kosta att stå för sin tro och sin överbevisning. Därför är det också viktigt för oss som kristna och Guds barn att vi sätter oss in ifrån den heliga skrift hur det var för Guds folk både i det gamla testamentet och i det nya testamentet. Vi minnes Jeremia förbjöd man att tala med i Herrens namn. Och detsamma gjorde man också med apostlarna. Men apostlarna han sa det så att döm själv vad som är riktigst. Enten att lyda Gud eller att lyda människorna. Men vi människor, vi är så förunderliga att vi tillpassar oss samfundet. Sånt som kyrka tillpassar sig politiker och det politiska systemet. Som har risbankspel i tillfälle. Man icke accepterar allt som samfundet accepterar. Och det kunde vi, bara vi ser med kvinnliga präster. Om vi ser på homofili. Om vi ser på många av de grundläggande, viktiga spörsmål i förhåll till tid och evighet. Förhållet till Guds ord. Och inte minst det som också i dagens samfund nu aktivt debatteras. Det är, finns det något helvete? Finns det något förtappelse? Och vi vet ju, som vi har hört det, att det är bara 10% av hela Norges befolkning i följestatistik som tror att det finns en förtappelse. Alltså tror man inte vad Jesus talar om. Jesus han talar om två utgångar av liv. Och det har Gud genom sitt ord, genom alla generationer talat om. En annan sak är att det hjälper inte att skrämma någon människa till himmel med att tro med helvete. Men Jesus han ställer oss som människan allvarligt till ansvar för sitt liv. Därför att människor ska göra reda för och regnskap för sitt liv. Om det har varit gott till livets uppståndelse, om det har varit ont till domens uppståndelse. Här i texten vår så börjar aposteln Paulus med att lovprisa Gud. Han börjar att ära Gud. Och Gud är ju den som alene är värd och är. Lovet före Gud. Eller med andra ord betyder välsignet vare Gud, vår Herre Jesu Kristi far. Alltså bekänner Paulus här att Jesus, han var både Gud och han var Herre. Och han var ett med Gud Fader. Och han ger både Gud Fader och den Herre Jesus Kristus ett sånt härligt namn som alene är värd att bära det namnet. All trösts Gud. Vem är det som har behov för tröst? Det är i alla fall inte de som inte känner sin synd. Det är inte de som lever glad och lycklig utan att bry sig om vilket liv man lever. Om det än är vår som mycket som helst i stridighet mot Guds heliga ord. Det är allt heller inte de i gamla testamentet som fallt till avgudstyrkelse och vänte sig väck ifrån Herren. Men den Herren vill se till, den, det är den som har ett sönderbrutt hjärta och en sönderbrutt ånd. Det är den nöd som Gud ser till. Och det är inte alltid att den nöden behöver mänskligt sett att vara så dyp. Bara den är rätt inför Gud. Hvis vi tänker på profeten Jona, han som först vägrar sig för att resa till byen Ninive. Med ordet att om 40 dagar ska byn ödeläggas. Han stack av bort ifrån Herrens åsyn därför att han ville inte visa lydighet. Det var en orsak. En annan orsak var det att han egentligen önskade att den skulle få nåde. att Gud skulle förbarma sig över dem. Det var en släkt eller ett folk, de här assyrerna som folk i Ninive tillhörde, som var otroligt rå, som var barbarisk, som levde så grusomt att man förstår både Jona och man förstår Guds folk. Det att är det nu nödvändigt att Gud ska vara så god att han ska ge sin nåd också till sådana onda, grusomma människor. Men Gud visste sin nåd och de hörde ordet, icke som av Jona mun, men som av Guds mun, att om 40 dagar ska byen ödeläggas. Och de klädde sig i säck och aske, de rev sönder sina kläder och de angrar sina synder. Och Gud godtog den angern och Gud gav dem så nåd så att byn i alla fall inte då blev ödelagt. Alltså hade de blivit syndare. Och det är ju nettopp det som Jesus kommer för att se efter. Och när han la sitt ord för kynne, och så idag, så söker han upp sådana hjärtan som är förskräckta över sin egen själs tillstånd om man har fallit bort ifrån det levande Gud. Om man har förnäktat barnevännen Jesus. Om man sitter tillbaka tom utan Gud och utan hopp. Och så vill Gud, efter att han får väcka sådana människor upp och skapa en längsel efter Gud som virker till omvändelse, så vill han förkynna evangeliet. Och evangeliet är ju den allra största kilde till all tröst, till all uppmuntring, till en hjälp som människor behöver, både för tid och för evighet. Vi minnes också ifrån Moseboken när Moses fick se Herren. Han säger om sig själv, Herren, att han var långmodig, han var tålmodig, han var mild. Han är den alene som kan tillge synder, som kan sänka dem i havets dyp, som kan gå synder och överträdelse förbi. Han som kan trösta människor efter att människor verkligen tagit ner och roper och påkallar här, som vi sang oss om i sista salmen. När vi i allra största nöd står, då vet vi att vi får lyfta våra ögon upp emot bergene, därifrån vår hjälp kommer. Vår hjälp kommer från Herren. Och jag hoppas det, kära tillhörare, att det också skulle vara så för dig. Men vi vet, det är dessvärre inte alltid så, inte en gång för oss som vet det så innerlig väl. Därför att det att leva som en kristen är ju inte någon teori. Det är inte alltid så enkelt att bara veta vad som är rätt. Och veta att vi får tro och vara trygg under en god hönemors vingar. Därför att vi så allt för ofta frykter. Vi är rädda, vi ängstas. Vi är motlösa, vi blir slått ner. Ja, vi är i färd med att ge allt upp. Och sån är bara livet. Den är inte bättre för oss som talar än för de som hör. Vi har väl så många dåliga dagar, väl så mycket tvil och anfäktelser som alla andra har. Men det som vi får ta vår tillflykt till, det är ju att vi får vända oss till Gud i bön. Han som har lovat att hjälpa. Det som vi lär av texten, säl om Gud och så är all tröstens Gud. Så som Luther säger att det skulle inte hjälpa något för han att han vet att Jesus döde då på hans tid, var det 1500 år för Luther levde. Säl om han vet på pricken alla detaljer om och all teoretiska lära om hur ett människa ska bli salig. Men det är ju nettopp spörsmål om, klarar vi att tro att det gäller mig? Att det var för min skyld som Jesus kom, led och döde och stod upp till min seger. Och att jag i han ska bli funnet salig och rättfärdig. När vi ber till Gud om hjälp så kan Gud hjälpa oss sånt som vi hörde i texten vår. Han kan hjälpa oss genom andra kristna. Det är kanske den mest allmänliga måten som Gud vill trösta oss och hjälpa. Sällsagt, när vi är samlat inför Guds ord, så innehåller ju förkynnelsen och löften ifrån Guds ord den hjälp vi behöver. Men inte alltid. Många gånger är det saker och ting som liksom bygger sig upp i vårt liv som gör livet vanskligt. Som man inte klarar att tro bara ifrån den offentliga förkynnelsen. Själv om offentlig förkynnelse för alla angrende och troende. De må förkynna synda och fel och förlåt i Jesu namn och Jesu blod. Så är det kraft nog till att rensa själen och tillge alla synder. Men allikevel så är det så i livet att vi behöver någon som bryr sig om oss. Någon som har tid till att lytta till oss. Någon som vill tro på vår berättelse och höra hur vi har det. Någon som kan förstå att vi har det dessvärre inte så helt enkelt akkurat nu i livet. När vi kommer samman sån här in på bedehuset så kan allt se väldigt bra. Och vi kan känna varandra ganska gott som vänner. Och det kan se ut som när vi är samman att ja då, livet går rimligt grejt. Vi har inte det större problemet. Men det tror jag många av oss vet. Och det gäller oss själva. Att om att vi bara skulle vilja öppna dörra och visa på tvil, på anfäktelser, på ting vi sliter med, som är vanskeligt för oss och vi inte klarar att förstå. Det som gör troslivet vanskeligt för oss. Så vill vi kunna se det att där är många, väldigt många som behövs. En medbroder eller en medsöster som vill stansa upp och som vill dröja en liten stund vid sidan av en i livet. Och här påminner ju Paulus här om på vilken måte Gud virker. Först tröstar han, som Paulus dyrebart var tröst av, både genom många tegn och under. För exempel när han och Silas satt i fängsel och sång lovsynga för Gud. Och den tackade Gud för att han var värdig och lide lite för Jesu namns skyld. I himmel hörte man lovsången som blev sunget. Och det är kanske inte säkert det att Paulus bad om att han skulle slippa ifrån dessa naturliga länkar. Därför att han visste det att för Gud är ingenting omöjligt. Men han fick uppleva det att länkarna bara av sig själv gick upp och han var helt fri. Och fängseldörren gick upp. Och fangevakten där som ville ta sitt eget liv som brosfärde. Så ropar Paulus till han, ta det bara med ro, vi är alla här. Och så fortälles det att han fangevakten tog Paulus och Silas hem till sig. Och där fick de förkynna evangeliet för han och hans hus. Och på den måten så blev de trösta. Allt det Paulus lärde, allt det andra apostlar har lärt genom prövelser och lidelser. Det får vi till rikligt till del när vi läser de apostoliska skrifterna. Om vi skulle spöra yngre idag och kanske yngre också som kan vara bekänna troen också. Att vilken nytte och mening är det med all lidelser och alla prövelser. Så vill kanske de allra flesta tänka att en modell kanske ifrån härlighetsteologin idag. Det lidelsen har ingen mening. Det är ingen vits att om nu Gud verkligen älskar oss och bryr sig om oss. Han hade gjort mig helt totalt frisk för alla sjukdomar. Han hade tagit bort det som är så vanskligt för mig. Och han hade på en måte gett mig en sån inre glädje och inre fred. Men så var det inte för apostlarna. Apostlarna lärde igenom det de led. Och så tror jag att Gud vill fostra oss. Vi förstår det bara inte när vi må genomgå något som är vanskligt för oss. Men kanske vi förstår det lite senare i livet hvis Gud leder ett människa in på vår väg eller leder oss in på vägen till ett annat medmänniska. Och det medmänniska får tillit till oss och börjar fortälla. Så kan vi kanske trösta det människa nettopp genom den tröst som Gud har tröstat oss eller som andra kristna har tröstat oss med. Och det är ju nettopp det Paulus här säger. Han som tröster oss i all vår trängsel. Och grund till det, säger han, för att vi ska kunna trösta dem som är i all slags trängsel. Alltså det vill säga, har vi inte fått något, har vi inte lärt något, så kan vi inte ge till andra. Och så kan vi heller inte lära till andra. Men självsagt så är det viktigt att vi, och så är varsom med tanke på det.
Derfor at om en forteller om sitt vanskelige liv, så kan ikke jeg begynne å forenkle det for den andre og si at ja, for meg var det så enkelt at det var bare sånn og sånn som var problemet løst. Derfor at det finnes ikke noe ferdige løsning, og det finnes ikke to like situasjoner. Men jeg tror om vi kunne trøste bare med å si at jeg vil være ved siden av deg. Du kan ringe til meg, stikk innom, eller be meg å komme innom, så skal jeg hjelpe deg, i alle fall så langt jeg er klar. Så tror jeg at det kan være god hjelp og god trøst også ut av det. Alle som har vært i livskrise vet at, oi, hvor godt det er at endelig har jeg funnet noen som forstår meg. Noen som litt kan sette seg inn i mitt liv. Og det er kanskje det lille som behøves for at et liv som har gått i blokkering på nytt skal begynne å løsne også. Og så går det lettere på nytt igjen. Det som er den aller største grunn til å søke trøst, det som skaper den aller største nøden for oss mennesker, det er jo det vi allerede har nevnt om. Det er synd. Og når synd gjør oss fremmed for Gud, når synd gjør at vi flykter Gud og flykter andre kristne, da er det viktig at vi bekjenner våre synder åpent og ærlig, at vi får høre ordet om trøsten og om syndens forlatelse, og at Gud skjenker oss troen på det. Men alle vi som har gått igjennom en dyp syndenød, for jeg tror vi er kanskje mange her som har gått igjennom en forholdsvis dyp syndenød på grunn av vår egen dumskap og våre egne synder, på grunn av at loven så totalt har fordømt oss og forkastet oss, så vet vi det at selv om vi har fått vår synd forlatt, det er jo liksom hovedbyrden som er falt av, hovedsteinen som er borte. Men så dukker den ene saken, og så dukker den andre saken opp igjen, og så kan livet bli så vanskelig. Bare sånn, som en liten pekepinn. En av fem, sikkert iblant oss, så mye som en av fem, og faktisk såpass mye som borti en av fem av ungdommene sliter med en eller annen form for angst. For redsel som på en måte blir destruktiv til livet, som gjør livet veldig vanskelig. Og hvis man i tillegg ser alt annet som gjør livet vanskelig, så tror jeg det at i løpet av livet så er det kanskje en tredjedel, og kanskje mer enn det av oss som har behov for god hjelp av en medkristen, og kanskje også av de som kan hjelpe mer enn vi som kristne kan gjøre. Da tenker jeg på psykiske sykdommer. Vi leser også et annet sted hos Paulus i Tessalonikerbrevet, at må han selv fredens Gud hellige dere helt igjennom, og gi deres ånd, sjel og legeme må finnes ustraffet ved vår Herre Jesus Kristi komme. Altså hadde Jesus omsorg for hele mennesket. Var man legemlig syk, så står det at Jesus hadde inderlig medynk med dem, og så helbredet han dem. Hadde de syndet, og i tillegg var legemlig syk, så vi kan lese om den lamme på senga der, som den bar på senga, så tilga Jesus først syndene og sa, vær frimodig, dine syndere er forlatt. Og senere så sier han, for at jeg skal vite at menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder, så sier han til den lamme, vær frimodig, ta din seng og gå. Og var det mennesker som var plaget av onde ånder og djevelen, så brydde Jesus seg også om det. Og så drev han ut i onde åndene og gjorde sånn at mennesket fikk ro inn i seg. Vi har så lett for å tenke at ja, alt det her er jo Guds gjerning. Alt det her skjedde da når Jesus var på jord. Men om vi tenker på hvordan Guds nådes anordning er når det gjelder å formidle frels, så tror vi jo, tenker jeg, som Luther lærer, at den som vil finne Kristus, han må først finne de kristne. Han må høre ordet av evangeliet, forkynnelsen, som vi leser også i Romerbrevet 10. kapittel. Og jeg tenker også i forhold til annen hjelp som vi behøver i livet, så tror jag det att Gud behöver dig och mig. Om vi ropar och ber till Gud att Herre, sen är en person i min väg som kan hjälpa mig. Så tror jag att han vill sända dig eller mig nettopp till olika tjänster. Då. Här står det, Gud var misskunnighet eller barmhjärtighetens Gud. Det var det helt karakteristiska vid Jesus. Hans hjärta, den brist av barmhjärtighet därför att han ville förbarm. Och när vi går till nådegavan som står omtalt i Romerbrevet 12 kapitel, så är det listat upp 7 olika nådegavar. Och så säger man sån, ingen kristen har alla nådegavan. Men ingen kristen kan säga, jag har ingen nådegava. För alla kristna har minst en nådegava. Det läser vi oss om i Bibeln. Eftersom en vär har fått en nådegava. Det har vi fått av Gud. Och nettopp det att ha ett barmhjärtigt hjärtelag över människa, både kristna och icke-kristna. Det är en nådegava som vi må få av Gud. Vi kan ställa oss spörsmål. Är det något medfött med nådegave? Ja, det kan det vara. Men en nådegave är en speciell Guds gave som Gud ger oss för att vi ska bruka till Kristi lägemets uppbyggelse, till kristens uppbyggelse. Paulus uppmuntrar oss och Titus om att uppleva den nådegave som var gitt han vid Jälsens håndspåläggelse. En annan nyckelord i texten vår här är det som vi allerede har nämnt, tröst. Hvis vi täller ifrån första till och med 10 vers så står ordet tröst 10 gånger nämnt bara i de 7 versen. Och om vi täller hur många gånger det står att vi som kristna ska gå ut för att trösta så är det 6 forskjelliga gånger. Jag har lust bara att fortälla lite ifrån grundspråket hur ordet tröst kommer ifrån. Och tröste, det är samma språklig rot som i ordet trösteren. Alltså som vi brukar som den helige ånd. I en del biblar kallas det trösten. I andra kallas det talsman. Den helige ånd är en sån som Jesus sände för att den skulle bli hos det som Jesus säger. Och han vill inte ta sin ånd bort ifrån sina barn. Alltså en tröster. En parakletos på gräsk. Det var en, när man hade nöd. När man skicklig hade vansk. Oj, det gott. Jag vet vem jag ska ringa till. Jag vet vem jag ska ha kontakt. Är det inte nettopp det som är, kan vi säga, nyckelfärdigheten för ungdomar här på Kronstad får vi säga. Där vi har vuxit upp. Har man en moped eller en skuter? Har man en poängsmotor eller vad som helst? Och så har något gått sur. Så vet man ju att, oj, jag känner ju en som har gjort det här för, en som kan det, en som kan tipsa mig, en som kan komma med goda råd. Detsamma gäller också i troslivet. En sån här parakletos eller en sån tröster som blir tillkallt. Det var den helgon som Gud skulle sända. Men som vi läste i texten vår så uppmuntras vi kristna till att vara en sån tröster som ska vara villig hvis någon ringer oss eller inviterar oss eller ber oss att stoppa upp. Om det är på butiken eller på gata eller på arbetsplatsen eller hur som helst. Att vi då bryr oss. Att vi bryr oss om den andra. Så den andra följer att den kan få lite hjälp och uppmuntran när livet är vanskligt. Men en sån tröster kan också vara en som ser andres nöd. Alltså en som har medlidenhet, en som mer och det och visa barmhjärtighet, det är mer än empati. Empati är ju som vi vet också det att ha känsla för andra och kunna stoppa upp och hjälpa dem. Men egentligen kristlig barmhjärtighet är mer än det. Därför att Jesus som hade en sån oändlig kärlighet. Vi kan tänka oss allt det här är liksom en fin blomstervase som räckes fram. Den som Gud vill ge oss, som innehåller kärligheten, som en blomst, som tröst, som uppmuntring och så vidare. Då. Sån vill Gud komma oss nära och hjälpa oss. Då. För liksom Kristi lidelser kommer över oss rikligt, så är och vår tröst blivit riklig ved Kristus Jesus. Alltså på grund av Jesu lidelse som måtte, och på grund av korsets budskap så måtte de första kristna bli vanära och många gånger spotta och slått och fängsla och måtte lite. Men den tackade Gud, hon var värdig, den var värdig för Jesu namn och lide något. Så säger Paulus här, lider vi trängsler, då är det det till tröst. Alltså det vill säga, i och med att de själv fick hjälp, i och med att de andra kristna så, för exempel då i tillfälle med, som vi nämnde, med Paulus och Silas i fängsle. De såg det ju allesammans kristna som levde på Paulus tid. Ergo blev också de kristna trösta av att Paulus och Silas och andra apostlar blev trösta av Gud, men också av kristna. Tröstes vi då är det deras till tröst som visar sig. Och så säger Paulus här som på en måte den här trösten för med sig av välsignelse och goder. Då visar det sig i kraftig tålmod, alltså tålmodighet. Är det inte upp det vi behöver? Tålmodighet under trängsel och tålmodighet under prövelser. Tålmodighet under vägen och vandringen. Och om vi bara skulle se nöden också i vår egen mening. Och om vi bara skulle se de som kanske ropar att kom över och hjälp oss. Stopp upp och lyd. Har du något som kan göra att jag ska orka vidare, klara och orka vidare på himmelvägen. Vi ser det med egna ögon att fler och fler blir bort. Det gäller alla åldrar, barn och unga och vuxna. Rör det med vårt hjärta. Jag tänker, vi borde ta frimodighet till att på en kärlig måte bemöta sådana människor. Och om de har lust att samtala, att vi då skulle vara villiga till att lytta. Om de vill att vi ska hjälpa och göra något, att vi då skulle vara villiga och hjälpa så att inte de skulle bli, någon av oss skulle bli efter på vägen. Vi är dessvärre allt för ofta så som Jona, vi vill flykta Guds kall. Vi ser, ja, jag duger då väl inte till det, och varför ska Gud sända nettopp mig? Det är ju så många, många andra som Gud kunde sända och bruka. Men vi ska huska det att när Gud en gång ska ställa dig och mig till ansvar för våra liv, så är det helt ointressant för Gud att spöra oss talenta, hur många han har gett till våra bror eller till våra syster eller till andra. Då är det ointressant att spöra var de mer begåva än dig. Men då är det bara spörsmål om troskap. Gud har kallt oss och lagt föran en vär kristen goda gärning och för att vi skulle vandra i dem. Vi behöver inte, som Luther också skriver, behöver inte att prestera dessa goda gärningar inför Gud, därför att Gud har ingen behov för våra goda gärningar. Men vår nästa behöver våra goda gärningar. Och vi behöver att minnas oss som vi läser om Jakob också, då han mötte Esau och han var på vägen hem. Och han hade många får som inte var så stark, som inte hade krafter till att hålla en så hög fart och som hade behov för att stoppa upp och vila. Så är det också med oss som kristna. Vi behöver att vänta på varandra. Sån som Jesus, han var inte den som red på något krigshästa eller på något krigsdyr hastigt fram och skyndte sig, men han hade tid till att stansa upp och bry sig om vad kan jag göra för dig. Gud hjälpe att vi också här i vår mitte kunde vara en näste för varandra, att vi kunde ha både ett öppet hjärta men också ett öppet dörr, och att vi skulle vara villiga till att hjälpa, för jag tror det att om vi bara går samman så har vi massa både kompetens och massa förståelse och massa villighet till att vi kunde få det bättre än vi har idag. Gud hjälp oss till det. För Jesu helige och höjlovade namns skull. Amen.